Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Dela
med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Må bra podcast med mig Linnea.
Och mig Isabel.
Och lilla Bob i bakgrunden. En podcast där vi pratar om hälsa och ohälsa, både fysisk och psykisk. Och försöker hitta grunden till det vi säger i vetenskapen. Och ibland så svävar vi ut och pratar lite mer om våra egna tankar och erfarenheter och hur vi försöker söka lite balans i livet. Men idag tänkte vi hitta tillbaka lite mer till det vetenskapliga. Och vi kommer idag att prata om beroende, lite vad ett beroende är, varför man får, eller liksom vad är det i våran kropp som gör att vi utvecklar ett beroende, och lite risker med det och sådär. Jag vet inte om du har gått in någonting, Isabel, på behandling. Det har inte jag riktigt.
Nej, gått inte, in jag tänkte på. Inte nämna så himla mycket. Nej. Mer än vad vi egentligen kanske vet sedan. Nej. Tidigare så.
Oj, jag kanske ska ta bort Bobs leksak, insåg jag, så att han inte bör pipa. Eller så lugnar han ner sig alldeles strax. Om det är något litet ljud i bakgrunden så är det en liten hund som kanske får för sig att äta på sin leksak som är en jultomte med en liten pipa i.
Är det något mer vi ska...
Han vill också vara med i podden. Tycker det är lite mysigt att ha med honom här i podden faktiskt. Även om man blir lite... Jag tänkte säga stressad, men nej, han är inte så mycket överallt. Han leker mest. Mm. Är det något mer du vill tillägga, Isabel?
Nej, jag tror inte jag var.
Nej. Du, vet du vad? Då tänker jag att vi kör igång och så ska jag ta bort Bobs leksak.
Nej, men alltså, jag vet inte. Vi har ju, eller det var egentligen jag som kom med detta förslag till att vi skulle ha med just beroende. Och det är lite så här, men du vet, lite auran jag tycker att vi framförallt försöker ha i våra avsnitt där är mycket att man ska förstå sig på kroppen, varför man fungerar på det sättet eller varför det är så, för att man då på något sätt själv ska kunna förstå sig på bättre och kanske förstå vad man ska göra för att bryta det. Eller acceptera att det är som det är, typ. Och jag tycker beroende är verkligen en sån grej att... man liksom, det finns ju en väldigt logisk förklaring. Men det jag skulle säga, det är egentligen att beroende finns ju egentligen i väldigt många olika former i, alltså, dagens samhälle. Man har ju det klassiska, typ med, alkohol, droger, rökning, snus, spelmissbruk tror jag också räknas som en sån där klassisk beroende.
Ja, jag var inne och tittade på den här frågan. Ja, precis. Den räknades som ett klassiskt beroende.
Precis,
men
precis.
Typ sexmissbruk och så här shopping och arbetsnarkomani är inte riktigt egentliga riktiga beroenden, men de är lite liksom liknande det.
Ja, så det är precis. Det är liksom inte klassifierat som, vad ska man säga, ett beroende inom, alltså i medicintermen tolkar jag det lite som. Men det är ändå liknande grej. Som, det är ett typ av beroende som, vad ska man säga, fungerar lite på samma sätt i hjärnan som vilket annat beroende som helst. Men som kanske inte är antagligen då så pass skadligt som de andra då beroende som är klassifierade. Jag menar, Instagram-like är ju också typ av beroende egentligen.
Ja, men jag tänkte precis säga det, för jag menar, alltså, vi har väl alla våra mer eller mindre bra beroende i någon mening, även om det inte klassas som ett medicinskt beroende, för att vi söker ju alltid de där kickarna. Nu går jag direkt in på bakgrunden, det kanske du ville ta sen, men jag menar, vi söker ju på något sätt alltid de där liksom välbehags eller liksom kickarna i hjärnan, det som får oss att må bra. Och det gör vi ju alla på något sätt. Sen kanske det inte alltid klassas som ett beroende, men vi kommer ju alltid leta efter de sakerna som får oss att känna på det sättet. I precis. Olika utsträckning.
Precis. Och det är lite som då du pratar om de här kickarna, att vi har ju pratat tidigare om lite olika hormoner och signalsubstanser i kroppen. Men dopamin i alla fall, det är en signalsubstans i hjärnan som får oss att må väldigt bra. Och det vet att du gick in lite på exakt vad det faktiskt gjorde, ämnet i sig.
Alltså dopamin är ju en del i vårt belöningssystem. Och belöningssystemet är ju liksom lite olika, olika delar av hjärnan och olika signaler. Men dopamin är liksom det huvudsakliga där. Och det får oss liksom att känna en glädje, vi får en ökad uppmärksamhet, vi känner oss mer vakna, eller det liksom är med i vakenheten, och känner oss motiverade och så. Och de här som klassificeras som beroende, de påverkar dopaminfrisättningen eller dopamin på olika sätt. Delvis vissa kan stimulera till mer frisättning av dopamin, och vissa ökar på liksom receptorerna och möjligheten att liksom stimulera de här receptorerna. Vissa verkar på flera olika sätt här för att liksom verkligen få en ordentlig dopamineffekt, bland annat heroin och så. Det är ju liksom evolutionärt sett är ju det här bra för oss. Om man tänker till exempel socker är ju något som liksom stimulerar det här. Och förr i tiden, alltså långt tillbaka när det inte var så god tillgång på mat, då behövde man ju ha den här alltså kolhydraterna som kunde lagras som energi i kroppen. Och då stimulerar ju det ett liksom välbehag. Sex stimulerar liksom samma system, och det är ju viktigt för vår fortplantning. Så att det finns ju liksom något evolutionärt i det här systemet för att liksom kicka igång och att vi ska hitta välbehag i de sakerna vi behöver för vår överlevnad. Men det kan ju också kickas igång av saker vi inte behöver få den överlevna, som snarare kan ge liksom den omvända effekten på oss och direkt vara skadligt.
Precis, liksom, vad ska man säga, förr i tiden så var det egentligen någonting som gjorde att vi, när vi gjorde någonting som då var, vad ska man säga, främjande för vår överlevnad eller fortplantning, så får vi liksom en bra känsla för att det här dopaminet då utsöndras, vilket gör att vi kopplar det här minnet till en bra känsla, vilket gör att vi vill göra det igen. Och det blir samma grej med de här olika typerna av beroende som man då exempelvis förtär, typ alkohol, nikotin, droger, att det då aktiverar det här dopaminsystemet oftast mycket kraftigare än vad det liksom rent naturligt skulle göra. Och då kopplar vi då minnet av att dricka den här alkoholen till en positiv känsla, för att vi mådde ju väldigt bra när vi tog det. Så. Men sen som du säger så är ju många av de här substanserna eller grejer, spelmissbruk, det är ju också skadligt för oss. Så det blir ett problem i längden.
Och jag läste någonstans också att vi har nog lite kanske olika, alltså genetiskt betingat hur våra nivåer ser ut vanligtvis. Att vissa kanske ligger lite i liksom underkant, att vi upplever att vi behöver mer dopamin på något sätt för att liksom känna oss i normaltillstånd jämfört med andra individer. Och det påverkar också de här riskerna.
Jag tänkte bara lite för att knyta ihop säcken lite kring att förstå sig på själva beroendet egentligen. Sen kan vi gå över till de lite enskilda sen. Det är också lite det här att när du, vad ska man säga, som vi sa då, så börjar du ta någonting som triggar ditt dopaminsystem och du mår väldigt bra. Du kommer ihåg detta och du gör det igen och du mår väldigt bra. Men kroppen försöker alltid uppnå någonting, behålla något som heter homeostas. Det vill säga att man vill hålla sig på en jämn nivå. Så att oftast är det ju så att om du triggar igång någonting och mår väldigt bra så kommer du sen efter till en kostnad. Det vill säga att du kommer må lite sämre därefter. Men eftersom att det oftast är så lätt att komma åt de här grejerna man, med liksom alkohol och så vidare, så är det lätt att man gör det igen. Och så mår man bra igen och så gör man detta om och om igen tills det nästan blir att kroppen förändras så att du måste ha det för att ens fungera på en normal nivå. Och då har vi ett problem. Och då kan vi även få ett riktigt beroende, med både liksom ett fysiskt beroende, att du faktiskt, om du slutar ta drogen, så kan du må väldigt dåligt rent fysiskt, kan även vara skadligt och dödligt. Och även då ett psykologiskt beroende, som av den anledningen kan vara svår att bryta. Så det kan... Vad säger du?
Nej, men jag tänkte bara säga det, för att vi, när man alltså på något sätt påverkar att man får ökade nivåer av det här i kroppen, det här signalsubstansen, då kommer kroppen automatiskt att uppreglera de receptorer som tar emot substansen. Och då krävs ju liksom mer av den här substansen, signalsubstansen, för att kunna känna liksom den här normalnivån av ditt välmående. Så att desto mer du liksom stimulerar dem, desto mer receptorer får du, och desto mer måste du tillsätta på något sätt då för att uppnå den här känslan som du haft innan. Så att när du då har liksom, när du har uppreglerat antalet receptorer, men inte, då tolkar liksom kroppen det som att det finns för lite av det där ämnet, även om kroppen har lika mycket ämne sen innan, eller som innan, så är den ju van vid att fler receptorer ska stimuleras. Så att då tolkar kroppen det som att du har liksom en för låg nivå av det, och så når du inte samma känsla som du har gjort innan. I dopaminfallet, sen så beror det ju på hur de där verkar. Alltså, det finns ju receptorer som, det finns ju liksom ämnen som kan hämma en receptor. Liksom, pratar man nikotin så då hämmar de receptorer som i sin tur påverkar dopaminfrisättningen. Så det beror lite på liksom så, men vad gäller dopaminet så får du en uppreglering av receptorerna, och då krävs det högre nivåer för att liksom stimulera dem så att kroppen tror att en tillräckligt liksom, ja, stor andel av de där receptorerna är stimulerade för att den ska tolka det som att du har rätt nivåer. Jag tänkte jag drar de här kriterierna för beroende, och det är ju kriterier för beroende generellt sett. Och vi kan, jag rabblar dem bara jättesnabbt för att jag tänker att det kan vara värt att ha hört dem någon gång, men det kanske inte är så att man orkar lägga alla dem på minnet, för det har jag själv inte gjort, trots att jag ändå, man stöter på de här liksom diagnoserna så rätt ofta. Men det finns diagnoskriterier, och vad gäller alkohol så ska man ha liksom uppnått ett visst antal för att det ska klassas som lindrigt, medelsvårt eller svårt beroende. Och då pratar man ju dels om det här att det är en större mängd, eller att man håller på under en längre tid än vad man har menat. Att man har en liksom önskan, eller liksom försöker att sluta med det utan att lyckas. Att man liksom inte kan kontrollera det intaget. Att man lägger mycket tid på att införskaffa och liksom använda den här varan eller drogen eller så. Att man har ett sug efter det. Att det påverkar liksom det sociala, att man misslyckas med fullfölja uppgifter, typ skola, arbete eller hemma. Och att man fortsätter trots att det påverkar den sociala situationen. Att man liksom överger eller struntar i eller slutar med aktiviteter som man annars håller på med för drogens skull. Och upprepat intag trots att det ger en risk för fysisk skada. Och att man då fortsätter trots att man får fysiska eller psykiska besvär. Och som vi pratade om innan, då är den här toleransutvecklingen och att man får abstinenssymptom. Och pratar vi alkohol som man kanske ändå så här, det är väl något av det jag tycker att jag ser oftast på jobbet. Alkoholberoende och dess effekter. Då är det liksom lätt att man, ja, men det här att man tänker jag ska ta ett glas och så blir det alltid fem glas. Trots att man liksom försöker så lyckas man inte. Och att man lägger mycket tid på att använda det, att man kanske inte gör sina jobbuppgifter för att man ligger bakis eller är påverkad. Och att man liksom, trots att det liksom går ut över arbete eller familj eller hemmet, fortsätter med det. Och att man då struntar i liksom, ja, men kanske slutar med, ja, med fotbollsträning för att man lägger tid istället på att gå och dricka alkohol, eller att man liksom återhämtar sig efter alkoholen. Och jag menar, lyssnar man på de här kriterierna så kan det ju ibland kännas som att gud, jag har själv ett alkoholberoende. Jag tycker alltid att det är jobbigt när man tittar på de här kriterierna, för att det är ju verkligen så här, ja, men händer ju absolut någon gång typ så här under någon vecka när man är ledig typ under sommaren och man har en sån period typ, liksom say under Way Out West, eller man har liksom varit iväg, hittat på någonting och planerat in mycket så här festaktiviteter. Då kan det ju absolut hända att man dagen efter struntar i något man hade tänkt göra, och att man tänker jag ska ta ett glas men så blir det fyra glas liksom, och sådär. Men det här är också något då som ska ha liksom pågått en lite längre tid. Att mer av, när det gäller alkohol då, så ska mer än två av de här vara uppfyllda de senaste 12 månaderna. Och när det kommer till alkohol då, så brukar man titta på vad som kallas för riskbruk. Där man för män pratar om 14 standardglas, och ett standardglas är en öl eller ett glas vin eller en drink på 4 centiliter starksprit. Och vad gäller kvinnor så är det 9 glas per vecka.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Postnord.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Och sen är det också mer skadligt då att när med binge drinking, att man dricker allt på en och samma gång, även om det är utspritt över veckan. Och jag nämnde ju lite snabbt det där innan, att det finns både hereditet och ADHD som riskfaktorer för just alkoholberoende. Sen verkar det också finnas olika varianter där den genetiska är mer uttalad i något som man brukar kalla för typ 2, tror jag att det var, där man det ofta debuterar i yngre åldrar jämfört med den andra som är i äldre åldrar. Det jag framförallt kanske vill ta upp är väl vad alkoholen kan leda till. För att jag tror att de flesta av oss vet att det är farligt att dricka för mycket alkohol. Men jag, alltså min känsla och upplevelse många gånger när jag jobbar är att folk kanske inte riktigt förstår vad det kan leda till, även om man vet att det är farligt. Inte riktigt på vilket sätt eller liksom i vilken utsträckning. Och de flesta jag träffar på som har sjukdomar relaterade till sitt alkoholintag är kanske inte alltid de som man tänker som alkoholberoende. Liksom inte de som sitter... Alltså, nu talar jag väldigt generellt, men inte den här klassiska bilden av någon med ett alkoholberoende som sitter på en parkbänk. Utan det är även de högst uppsatta företagare som har väldigt mycket affärsmiddagar. Där det blir ett och annat glas för mycket ganska ofta. Och det är därför jag tycker att det är ganska viktigt att lyfta den här biten också, för att jag tror att det är sånt som man kanske inte alltid riktigt tänker på, för att man tänker att ja, jag vet att jag dricker lite för mycket, det är inte så bra för hälsan, men jag är ju inte någon alkoholist liksom. Men Nej. Det som det här då kan leda till är ju ganska många olika saker. Och det jag också vill säga är att levern kan ändå ganska bra utsträckning återhämta sig om man slutar dricka. Och framförallt förhindra att det blir ännu sämre. Men dels så har vi ju kanske den... men det som kanske en del ändå känner till, det här med en levercirros eller skrumplever. Alkoholen kan ju liksom, det blir som en inflammation i levern av alkoholen, och till slut så blir det som ärrvävnad kan man säga i levern. Och man får en skrumplever och levern fungerar inte som den ska. Och när det sker så påverkas liksom blodflödet till och från levern och så, och man kan börja samla på sig vätska i magen. Och levern fungerar inte, och då kan man också samla på sig liksom slaggprodukter som gör att man blir förvirrad och kan till slut hamna i en koma av det, om man inte något så enkelt som att sköta magen ordentligt. Och man kan få ökad risk att blöda för att levern fungerar inte som den ska med koagulationsfaktorer och så. Och detta är tillstånd som i vissa fall kan hålla sig ganska bra schack med liksom, om det gäller vätskan i magen, med vätskedrivande mediciner, och vissa patienter behöver komma upprepat in och ut från sjukhus för att med en liksom slang som läggs in i magen tappa ut vätskan. Och det är liksom en ganska stor påfrestning på kroppen, man behöver verkligen tänka på hur man äter och så, och absolut sluta dricka alkohol om man hamnar i det stadiet. Så det är en av komplikationerna man kan få av ett för stort alkoholintag. Och sen så finns det också när du, om du dricker för mycket, så påverkar det B-vitamin i kroppen. Och då kan du få något som kallas för Wernicke-encefalopati. Också en förvirring som beror då på liksom en brist av vitaminer i kroppen. Och om det här inte behandlas tillräckligt snabbt så kan man få bestående men och liksom bli så nedsatt i sitt minne och sitt liksom kognitiva funktion att man blir som ett litet barn. Och det kan då bli irreversibla skador för att du dricker för mycket alkohol och inte kommer in till sjukvården tillräckligt snabbt för att få den behandling som behövs. Och då är det ju höga doser med vitaminer som ges in i blodet för att förhindra de bestående skadorna. Och det är liksom så här, det är ju ovanligare än de som har en massa vätska i magen. Men man ser ändå det ibland, och det är alltså, det behöver ju inte alltid vara patienter som är, nu kanske han låter jättemycket här i bakgrunden. Nej, men det behöver inte alltid vara patienter som är så gamla tyvärr som drabbas av det här. Och därför tycker jag att det är viktigt att lyfta det. Och sen så ska man ju, den sociala biten tror jag att vi, de flesta liksom är med på hur mycket det kan påverka. Sen så pratade du ju om abstinens lite grann. Och det är något som jag själv, innan man liksom börjar plugga, framförallt innan jag börjar jobba, har tänkt så här, ja, det är jobbigt att vara abstinent efter något. Men kanske inte förstått att det kan vara livsfarligt. Eller hade du förstått det innan?
Jag sa väl det innan.
Jo, men alltså innan du börjar plugga.
Hade du förstått att abstinens
kan vara livsfarligt liksom?
Nej, det tror jag inte. Jag tror bara tänkte så här, abstinens, ge mig typ lite så här.
Ja, men att precis, att det är jobbigt svettas, för en.
Svettas, hjärtklappning, ja, precis. Man mår dåligt, man har nästan feber liksom de första dagarna. Men att man kunde dö, det hade jag något koll på när jag pluggade, eller tror jag inte i alla fall.
Och abstinens kan ju liksom, beroende då på vad det är för typ av substans du har abstinens från, så kan det ju te sig lite olika. Men vad gäller alkohol abstinens så kan du ju få kramper. Och med kramper kan du få liksom långvariga kramper, så kan du liksom få skador i hjärnan för att du får syrebrist. Du kan ramla och slå dig och få svåra skador för att du krampar. Och sen så kan du också få alltså en ordentlig förvirring som kallas för delirium tremens, som kan liksom kräva att du sövs ner under den här abstinensfasen och ligger liksom nedsövd på IVA. Och att man skulle kunna hamna på IVA av en abstinens hade inte jag riktigt tänkt på. Det kanske också var för att man inte var så gammal när man pluggade, men, eller när man började liksom, men det var inte något som jag hade förstått att en abstinens kan vara så svår.
Nej, absolut.
Så det är liksom verkligen ganska svåra kroppsliga skador man kan få av ett alkoholmissbruk, och det missbruket behöver inte, beroende på vem du är och vad du har för förutsättningar liksom i kroppen liksom från början, så behöver de det behöver liksom inte vara den där, de mängderna som du tänker som ett alkoholberoende, utan även det här liksom lite för mycket vardagsdrickande under väldigt, väldigt många år kan också ge de här sakerna, och då framförallt kanske lever eller skrumplevern. Ja, nej, men nu har jag malt på en massa, och jag menar inte att man inte ska dricka någon alkohol, för att så här, det, eller så här, vill man inte dricka någon alkohol så ska man inte göra det, för att det finns absolut mycket risker med alkohol, men att dricka liksom små mängder alkohol då och då är inte farligt, och eller liksom inte på det sättet, men det handlar mer om det här liksom stora intaget hela tiden, eller lite för stora intaget hela tiden under lång tid.
Men i alla fall då tänkte jag avsluta lite med om beroendet kring nikotin. Och då har vi ju framförallt rökning och snus. Och man kan väl säga lite så här att, som vi då diskuterade lite innan, nikotinet är ju, eller det finns ju både ett fysiskt och ett psykiskt beroende. Man kan säga att det fysiska, det som faktiskt påverkar vår hjärna, är ju framförallt nikotinet då. Men kanske inte just det som är det farligaste i sig. För att om du röker så finns det ju mycket gifter i själva cigaretterna. Bara den här, alltså, röken som du andas in påverkar dina lungor, kommer ut i blodet och påverkar din kropp negativt på många olika sätt. Och jag antar, som de flesta vet, så är ju rökning kopplat med väldigt många olika hälsoproblem, bland annat olika lungsjukdomar, kan påverka ditt hjärta och kärl. Det är inte hälsosamt att röka, som jag tror att många vet. Och som tur är, tror, eller jag för mig, är det inte att det är färre och färre som röker nu i Sverige, Linnea?
Jag tror det, men däremot tror jag att det var ett tag det åtminstone gick upp bland yngre tjejer.
Även gick om det jag upp, tror eller att det var det inte var vanligare hos yngre tjejer?
Nej, men jag tror att det gick ner. Jag kan ha fel. Jag för mig, där får jag nästan kolla upp så att jag ser rätt. Men jag för mig att det typ gick ner generellt sett, men gick upp bland yngre tjejer. Mm. Däremot har det väl blivit mer och mer vanligt kanske ändå med nikotin nu det senaste, för att det finns så mycket tobaksfria varianter.
Precis. Men jag vet inte,
som
för
är väldigt lätta.
Ja, precis. För jag vet inte, jag tycker att jag märkte mycket. Du vet, när den här lagen kom in om att man inte fick röka på allmänna platser.
Mm.
Då kändes det som att alla typ slutade feströka. Eller det kändes så i alla fall. Mm. Men däremot så började typ alla snusa istället.
Mm.
Så jag vet, men ja, rökning är ju fortfarande, som jag har förstått, mycket mer farligt än att snusa. Inte för att det är bra heller, men det är väl bättre, skulle jag säga.
Alltså, ja, men det svåra där är väl att det finns ju väldigt mycket fler studier på rökning.
Mm.
Men snusande är ju väldigt, liksom, det är ju inte jättestort i så jättemånga fler länder än Sverige. Så att det görs väl inte heller lika mycket studier på det. Sen är det nog inte samma, riktigt samma hälsoeffekter. Och tittar man på dem som är liksom utan tobak nu, så finns det ju inte så mycket, men det är också väldigt nytt.
Precis.
Men jag tror att de studier som har kommit liksom på vanligt snus och rökning, så verkar det ändå vara mer risker med rökning. Men som sagt, det kan ju också hänga ihop med att det kanske inte har gjorts riktigt lika mycket studier.
Nej, precis. Det är lite det som är, vad ska man säga, kruxet här. Att om man kollar på hedligt gammalt snus, som är sån där svart snus med tobak i och grejer. Det är ju väldigt mycket, det är ju gift i liksom snuset, som inte bara då är själva nikotinet. Och det kan vara skadligt i sig. Och då har man gjort mycket studier tidigare på det här gamla hedliga tobaksinnehållande snuset. Och då har man sett bland annat att det är kopplat till olika typer av cancer. Bland annat bukspottkörtelcancer som är en farlig cancer. Koppling till cancer i munhålan. Ja, dålig tandkötshygien, dålig tandhygien. Men det nya snuset då, det tobaksfria snuset, har man inte gjort samma studier på än så länge, så man har liksom inte riktigt kunnat uttala sig där. Men bara, det betyder ju inte att det är per definition hälsosamt. Det betyder bara att man inte, eller hälsosammare, det betyder bara att man inte vet. Men nikotinet påverkar faktiskt också blodtrycket, så det man har sett bland annat då, det är att snusar man mycket så har man en högre risk bland annat att få återinsjuknande i återfall i hjärtinfarkt. Så det kan finnas lite andra kopplingar, ja, där.
Mm.
Så,
ja, för det verkar ändå ha viss hjärt-kärlpåverkan. Precis. Och sen har jag för mig att det finns viss diabeteskorrelation mellan snusning,
precis,
också.
Precis.
Tack så jättemycket för att du har lyssnat på oss och att du följer med oss här i podden. Om du vill ställa någon fråga, ta upp någonting som du tycker att vi borde ta upp här i podden, eller har någon form av kritik eller vad man vill kalla det, så är du jättevälkommen att kontakta oss antingen via vår Instagram där vi heter Mabra Podcast, eller vår e-mail mabrapodcast@gmail.com, alltså må bra fast utan den lilla pricken över året. Och följ oss gärna på Instagram också för att se uppdateringar, dels om nya avsnitt, och följa med lite på, ja, där vi delar lite tips och tricks kring hur vi själva hanterar stress och ångest i vardagen. Ta hand om dig nu och må bra tills nästa gång. Puss och kram!
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.